Sven, kan Jensen Huangs segertåg fortsätta hur länge som helst?
Nej, det kan det inte. Men han har haft fenomenal timing som gjort honom till kung över AI de senaste åren.
Det här är Dagens Eko med Carl Kadhammar. Idag om Jensen Huang, techmogulen som förutspådde AI-boomen.
Det är en junikväll 2026 i Sydkoreas huvudstad Seoul. På gatan utanför en barbecue-restaurang har en stor skara människor samlats. Mängder av nyfikna sträcker upp sina mobiler och försöker få en glimt av personen som sitter där innanför fönstret. Man skulle kunna tro att det handlar om en popstjärna eller en populär influencer. Men det är Jensen Huang, den amerikanska vd:n för världens högst värderade bolag, chiptillverkaren Nvidia, som just ätit middag. Och till slut kliver 63-årige Huang med grått hår och svarta metallbågade glasögon ut framför folksamlingen. Jensen Huang var i många år okänd för den breda allmänheten. Men sen AI-boomen tagit fart vill alla ha det lilla kraftfulla chip som hans bolag utvecklat. Hårdvaran som blivit en förutsättning för den mest avancerade AI:ns existens.
Nvidia is now the most valuable company in the world. A lot of it is because of AI.
Gäst är Sven Karlsson, teknikreporter på Ekot.
Ja, Sven, jag tror du behöver hjälpa mig med att förstå vem den här stjärnan på techhimlen egentligen är. Var börjar hans historia?
Jensen Huang föds i Taiwan i början av 60-talet, men flyttar med sina föräldrar till Thailand. Men det här är en orolig tid i det landet. Det sker till exempel en militärkupp 1971. Så föräldrarna skickar Jensen och hans storebror till en släkting i USA. Mm-hmm. Och då är han 9 år gammal. Och han har senare berättat om sina första intryck av det här nya landet.
I've never stood in a house with carpets before, and it was the strangest feeling.
Han upptäcker heltäckningsmattor, frukostflingor, Snickers och annat amerikanskt godis.
Everything was so beautiful, the cars, everything was just incredible.
Okej, okay. Ja, han verkar gilla det här nya landet då.
Ja, han blir kvar i USA. Han får så småningom sitt första jobb som diskare på dinerkedjan Dennis. Jensen Huang börjar plugga elektroteknik och han blir så småningom elektroingenjör.
Och vad gör han sen då?
Han jobbar en tid på chiptillverkaren AMD. Och 1993, året då Jensen Huang fyller 30, så grundar han tillsammans med 2 vänner Nvidia.
So we came here, right here to this Denny's, sat right back there, and the 3 of us decided to start the company.
Och startmötet för det sker just på en Denny's-restaurang, klassisk diner i San Jose, Kalifornien. Och vid det laget har han också hunnit gifta sig och skaffa 2 barn.
Och jag måste säga att min enda förkunskap om det här företaget som han är med och startar där då, det är att jag har sett det här namnet skymta förbi på liksom olika klistermärken som har suttit fastklistrade på datorer när jag växte upp liksom på 90-talet. Men jag har aldrig fattat vad det där företaget egentligen är. Alltså, vad är det de gör? Vad är deras affärsidé och målsättning?
Nvidia vill bygga grafikchip som sitter på grafikkort inuti datorer och spelkonsoler. Och de är då gjorda för att rendera bilder till exempelvis datorspel.
And so we take a bunch of numbers and a ton of data, terabytes and terabytes of data, and we make it so that what the user sees looks like a 3D image of the world.
Och det är ganska tungt arbete som datorns hjärna eller processor, det som brukar kallas för en CPU, lägger ut till grafikkortet. Och till de här chippen då som sitter där. För medan CPUn till exempel sköter ordbehandling eller webbsurfande och en massa annat, så tar grafikkortet hand om de lite tyngre uppgifterna som att generera bilder. Vid den här tiden i början av 90-talet så har ju många spel bara varit tvådimensionella. Tänk Pac-Man, lilla gula gubben som äter sig runt en labyrint innan den själv blir uppäten. Det som Jensen Huang och hans medgrundare och även deras konkurrenter ser framför sig då är 3D-spel. Alltså inte bara på spelkonsoler utan också på PC:n, alltså hemmadatorn. Men det går lite trögt för Nvidia här i början. Deras första försök till att få till ett chip som kallas NV1, det blir en flopp. NV2 blir aldrig ens klart. Mm-hmm. Och vid den tiden så håller faktiskt Nvidia på att gå i konkurs.
We had 9 months. We had 9 months of money left.
Men när deras chip NV3, eller Riva 128 som det kallas, lanseras, så funkar det. Mm-hmm. Det kommer 1997, de får igång försäljningen på de här som man då stoppar in i en dator för att kunna spela spel. Och ytterligare ett framsteg gör de när de lanserar nästa chip som kallas Riva TNT. Och då börjar Nvidia se riktigt lovande ut. Och just vid den här tiden då så exploderar också datorspelen som är i 3D. Quake till exempel. Quake 2 blir kanske särskilt stort. Det är ett så kallat first person shooter-spel där man vandrar omkring i en 3D-värld då och skjuter utomjordingar. Man kan ducka, man kan ta sig in bakom. Man ser ett djup i den här bilden på ett annat sätt än man har gjort i de gamla spelen. Så när jag och andra vilsna mellanstadiebarn sitter hemma och spelar här på sin dator, så är det alltså allt oftare just ett grafikchip från Nvidia som jobbar hårt för att den här världen ska kännas verklig. Så vi har vid den här tiden, slutet av 90-talet, kommit ganska långt från de där äldre spelen.
Just det. Och vad händer sen?
Ja, Nvidia noteras på Nasdaq-börsen 1999 och senare samma år så släpper de det de kallar för sin första GPU. Mm-hmm. Graphics Processing Unit. Och grejen med dem är att Nvidia liksom har skapat något som kan ta över ännu fler av datorprocessorns, CPUns, uppgifter. Det är liksom ett mer mångsidigt grafikchip. Och det här är då Nvidias affärsidé framåt. Det är det de kommer att bygga de närmsta 10-20 åren.
Okej, men om vi bara stannar upp här lite, Sven, det här chippet då, bara så jag får en bild, hur ser det ut liksom?
Om vi tar ett grafikkort då, som är liksom en komponent inuti en dator. Om man tittar på det rakt liksom uppifrån så är det som ett kort, ofta grönt i färgen. Mm. Det ser ut som en liksom liten miniatyrstad på något sätt, med små vägar som länkar samman olika chip och datorkomponenter. Och i mitten då, ofta i en kvadrat, så sitter kanske den viktigaste delen av hela kortet, och det är grafikchippet, alltså GPUn.
Och hur går det då för Nvidia när de har lanserat den här nya GPUn, som är ett mer avancerat chip än det de har hållit på med innan?
De börjar att göra framsteg, och ett stort genombrott för dem blir när Microsoft, som dittills har konkurrerat med Nvidia själva med en annan sorts grafikkort, väljer just Nvidias GPUer till vid den här tiden deras stora spelsatsning som kallas Xbox.
Mm, just det.
The graphics power is over 3 times what's been available before. Nvidia's providing a very key chip, their Nvidia chip.
Och sen väljer Nvidia under 00-talet att göra något som blir ganska ifrågasatt. Mm-hmm. De investerar då i sin produkt genom att bygga en mjukvaruplattform som heter CUDA. Det är alltså Nvidias eget program som är liksom sättet som man kommunicerar med och styr deras chip. Så de bygger alltså egen mjukvara för det här när det egentligen finns andra standarder för att göra sånt här.
Men så de lägger liksom till ett slags digitalt ekosystem här med sin produkt då, helt plötsligt?
Ja, precis. Och tanken är väl att Jensen Huang gör det för att han tror att de här chippen kommer att användas till mycket mer än bara spel och grafik.
Mm-hmm. After we launched CUDA, I recognized that it was going to add so much cost, but it was something we believed in.
Han pratade redan med den här tiden om att datorer kommer inte användas till bara liksom text och Excel-ark och webbsurfande. Utan han pratar om större saker som liksom visuella världar, simuleringar, upplevelser. Alltså sånt som GPU:er är liksom gjorda för att skapa.
Just det, så verkligen en visionär här måste man säga.
Ja, precis. Och också någon som inte omedelbart får rätt, nödvändigtvis. Men så händer någonting 2012 som blir helt avgörande för Nvidia.
Mm-hmm. Och vad är det då?
Det är två doktorander som använder Nvidias chip för att träna en AI-modell. De matar modellen med lite över 1 miljon bilder, alltså foton. Och låter då modellen försöka lära sig själv att känna igen vad som finns på bilderna. Den här AI-modellen då visar sig när de får resultaten vara bättre på att känna igen objekten än vad någon annan dator någonsin har varit.
It was a new incredibly accurate neural network that obliterated the competition.
Och det här blir ett stort genombrott.
AI's Big Bang moment.
Det kallas av vissa för AI:s Big Bang.
Mm-hmm.
GPU:erna från Nvidia och operativsystemet CUDA som Nvidia byggt är med och gör det här möjligt. Och åtminstone forskare runt om i världen ser att okej, nu börjar AI på allvar göra framsteg. Och det är inte så långt efter det här, 2013, som Jensen Huang då säger till sina anställda att Nvidia är inte längre ett grafikbolag i spelvärlden. Utan han säger att de från och med nu är ett AI-bolag.
Så när skulle du säga att Jensen Huang och Nvidia blir känd för en bredare publik?
Ja, alltså det dröjer ju lite till. Det som händer efter det här experimentet 2012 med AI-modellen är att ett antal företag och forskare börjar använda framförallt Nvidias chip då för att lära en AI inte just att känna igen bilder som de gjorde då utan för att generera text. Och det här börjar verkligen att ge resultat. Och det är faktiskt en av de här doktoranderna som gjorde det tidigare lyckade experimentet som är med och startar ett företag som bygger en så kallad språkmodell då, som de här kallas. Och det bolaget heter OpenAI när deras produkt ChatGPT släpps publikt 2022. Så ritar det om kartan för hela techvärlden.
Och vad innebär det för Nvidia?
OpenAI, like virtually every AI company, has been almost entirely dependent on Nvidia for the hardware that powers.
Jo, men när AI-hypen liksom börjar att slå rekord på rekord här, så går det ju upp för näringslivet och många andra att den liksom en viktig del av infrastrukturen för att bygga det här, det är just såna här grafikchip.
Just det.
Och så börjar man förstå att Nvidia är den främsta tillverkaren av såna. Och man börjar se vilket försprång Nvidia har. Jensen Huang framstår ju nu som lite av en profet när man tittar på vad han har sagt tidigare om teknikens utveckling. Mycket av det börjar ju nu inträffa.
Mm.
Så hans fans kallar honom gudfadern av AI.
Okay.
Även om det finns fler kandidater till den titeln så finns det många som tycker att han har haft en helt avgörande roll. Och det blir en grej att man fistbumpar den här nya tech-profilen som alltid syns i en svart läderjacka. Så 30 år efter att Nvidia grundades så står nu världens största techbolag som har väldigt stora kassor på kö för att köpa just Nvidias produkter.
Den amerikanska chipjätten Nvidia som återigen slår förväntningarna i sin senaste kvartalsrapport.
Nvidias aktie sticker iväg ännu högre upp på börsen. Och 2024, bara något år efter det här, så blir de världens högst värderade börsbolag. Herre på täppan.
Good things are gonna happen. This is gonna be a very exciting trip. A lot of good things are gonna happen.
Det är maj 2026. USAs president Donald Trump är på väg till Kina för ett toppmöte med president Xi Jinping. Med på resan följer några av den amerikanska techindustrins högsta chefer. Däribland Teslas vd Elon Musk och Apples vd Tim Cook.
He called me in the morning. He didn't realize I wasn't going.
Och även Jensen Huang, vars chip står i centrum för AI-racet, får en inbjudan till mötet.
And so he told me just, you know, meet me in Alaska. So I flew to Alaska, jumped on Air Force One.
Han flyger till Alaska där han plockas upp av Air Force One och ansluter till den amerikanska presidentens delegation inför den fortsatta resan mot Peking.
And then we were there to represent United States, support the president.
Frågan om ifall Nvidias chip ska kunna säljas i Kina har länge varit omtvistad både i Washington och Peking. Utvecklingen av AI har nämligen blivit en central del i den strategiska rivaliteten mellan världens två största ekonomier. Så Sven, det här lilla chippet har alltså gjort den här Jensen Huang till en nyckelperson i AI-utvecklingen. Och här låter det som att han själv och hans företag Nvidia även börjat spela en slags politisk roll, eller?
Jensen Huang och Nvidia är ju mitt i det största tekniksprånget sen, ja, smartphonen eller kanske sen internet kom. Det beror lite på vem man frågar. Och eftersom AI tros kunna påverka så många olika fält, det är inte bara folk som vill göra 3D-renderingar eller bygga om sin kundtjänst som vill använda den här tekniken, utan vissa använder det inom krigföring, för cyberattacker, bedrägerier och så vidare. Eftersom det finns de där användningsområdena så blir det ju, alltså tillgången till den tekniken blir därför en politisk fråga. Och redan under Joe Bidens tid som president i USA så bestämmer man att Nvidia inte får exportera sina mest avancerade chip till Kina. Man är då orolig för att Kina ska använda dem för att bygga självstyrande vapensystem, använda det för underrättelseinhämtning, den typen av saker.
Mm.
Och Jensen Huang, han är rätt kritisk till de här restriktionerna. Det kan man kanske förstå. Hans företag tappar en massa försäljning i Kina. Och han menar att Kina ändå kommer att kunna komma ikapp tekniskt på sikt genom att bygga egna alternativ då. Men samtidigt är det så att han verkar att acceptera den här politiska verkligheten. Alltså, i början av sommaren så sa Jensen Huang enligt Reuters att USAs nationella säkerhet är viktigare än att Nvidia ska ha fri tillgång till den kinesiska marknaden.
Men Sven, det du har beskrivit här, det är ju en nästan osannolik framgångssaga måste man säga. Finns det någonting som skulle kunna få den att ta slut?
Apple overtook Nvidia on Friday
as the two battled out for the title of the world's most valuable company.
Ja, det finns många saker. Alltså, det finns allt fler som tror att Nvidia är övervärderat.
Mm-hmm.
Och då handlar det om så här, hur länge kommer det här företaget att ha sitt försprång? Alltså, det finns väldigt många teknikföretag idag som bygger egna chip för att använda till AI.
Just det.
Och sen finns det andra frågor som att, alltså, kommer den här tekniken, AI då, nå sin potential? Och om den når sin potential, när kommer det att hända?
Mm.
Kommer det gå lika fort som många väntar sig? Eller kommer det ta längre tid än så? Och allt det där, alltså inbakat i Nvidias enorma värdering på, ja, närmare 5000 miljarder dollar då idag, så ligger det ju oerhörda förväntningar på att alla kommer inte bara bygga AI i framtiden, utan att göra det med just Nvidias teknik.
Men det är ju trots allt så att väldigt mycket makt har hamnat hos Nvidia och i Jensen Huangs händer här. Hur ska man se på det?
Ja, alltså, som ett resultat av målmedvetenhet och århundradets timing. Men att satsa på ett teknikskifte och sen tjäna enorma pengar när det inträffar, det är en sak. Men att styra världens högst värderade börsbolag och lyckas försvara den positionen när man har oerhört många skeptiker som hörs allt oftare till AI och till investeringarna som görs där, det är en annan uppgift och den kommer inte vara lätt.
Tack så mycket, Sven.
Tack.
Och det var allt från dagens Eko. Vi hörs snart igen.
Programledare var Karl Kadhammar. Gäst Sven Karlsson. Producerade gjorde Ulrika Lindqvist och Irma Eneroth. Vill du kontakta oss? Maila dagenseko@sr.se.